Vi ska tala om lekfolket en stund. Vi ska tala om oss själva. Vi ska tala om de kristna. Om våra rättigheter och skyldigheter som Guds folk. Lekfolket, eller Guds folk skulle man kunna säga, la oss. Det betyder Guds folk, eller Guds utvalda folk, det kristna. Det är det vi menar med uttrycket lekfolket. De är Herrens lärjungar eller Herrens tjänare. På flera ställen i Bibeln kallas de just för tjänare. Och när vi läser hos Jesaja om Herrens tjänare i singulari, som är stort T, nämligen Messias, så har han fått just den benämningen, Herrens tjänare, mot bakgrund av att lekfolket hade svikit, hade varit en ohörsam tjänare, hade inte tjänat Herren så som det skulle. Men tjänaren med stort T, Messias, han är en rätt Herrens tjänare i alla stycken. Vi ska tala om hur lekfolket, alla troende, enligt Bibeln är ambassadörer för Kristus. De är bröder, systrar och bröder. När Bibeln säger kära bröder, så är också Elise medräknad till exempel, och andra systrar. Kära bröder, det är ett broderskap, en syskonring. Ni har en lärare, Kristus, och ni är alla bröder. Då kan ni allesammans ta åter, alla ni som tror på Herren Jesus Kristus. Lekfolket är ett prästerskap också. Ett andligt prästerskap. Ni innehar ett andligt prästadöme. Och det prästadömet ger er rätten att lära Guds ord. Att predika. Också Turid får predika. Privat, som kristen, i kraft av sin nya födelse, så som ett Guds barn. Om en stund ska vi höra ett föredrag om det särskilda predikoämbetet. Och vi kan ju redan nu säga, vad är skillnaden? Jo, innehar man det andliga prästadömet, så har man rätten att predika, att lära, att undervisa, men inte offentligt. Till det krävs en särskild kallelse när man undervisar offentligt, alltså på de andra syskonens vägnar, på deras uppdrag och som innehavare av det särskilda predikoämbetet. Innehavaren av det särskilda predikoämbetet gör offentligt och ämbetets vägnar vad lekmännen gör privat och egna vägnar. Så skulle man kunna sammanfatta det. Innehavaren av det särskilda predikoämbetet gör offentligt och ämbetets vägnar, alltså på grundval av kallelsen, vad lekmännen gör privat och egna vägnar på grundval av att vara Guds barn. På grundval av den nya födelsen. Alla troende är alltså ett andligt prästerskap. Präster. Genom tron på Kristus. Andliga präster. Det står i första Petri brevs andra kapitel och nionde vers. Lekmännen är både kungar och präster. De är ett konungsligt prästerskap Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar. Ni ska förkunna. Ni ska inte vara stumma tjänare, lärjungar, vittnen i Guds rike. Ni ska vara förkunnare. Man och kvinna, ung och gammal, barn och vuxna, förkunnare. Men och egna vägnar, i egenskap av att vara Guds barn, enskilt, i den personliga evangelisationen, vittnesbördet, samtalet med andra människor. Det särskilda predikoämbetet gör detta offentligt i kraft av sitt ämbete, sin kallelse. Också Johannes säger detsamma i Uppenbarelsebokens första kapitel, 6 vers. Jesus Kristus har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Jag vet inte hur det står i den norska översättningen, om det står till konungar och präster åt sin Gud och fader eller till ett konungadöme. Ett konungadöme. Konungadöme är kungarike, ja. Det är ett detsamma. Ett kungarike och till präster. Präster åt sin Gud och fader. Tänk, konungsliga präster. Ibland kan det bli en spänning kanske mellan innehavarna av det särskilda predikoämbetet, alltså pastorerna och lekmännen. Pastorerna, de är där uppe, och så lekmännen är där nere, och de får ju inte göra någonting och duger ju inte till någonting. Det är ju en missuppfattning. Pastorerna, de är inte herrar i församlingen. De är ju tjänare och kallade att offentligt utöva allt det som är alla kristnas egendom. Nycklamakten och allt som ligger där i. Det förvaltar tjänarna, pastorerna och det kristnas vägnar. Men varje kristen är ju en konungslig präst. Det är inte lite. Och är man en konungslig präst, ja, då står man inte under något mänskligt tvång. Det är viktigt att minnas. Inte under något mänskligt tvång. Andliga präster, alltså lekfolket, de äger alla goda gåvor som Kristus har förvärvat dem. De behöver inte gå omvägen via någon speciell offerpräst eller någon speciell påve eller kardinal för att komma i besittning av Kristi gåvor vunna åt oss. De tillhör dessa gåvor. Gud har du. Kristus, den helige ande, Guds nåd, nådemedlen, himmelrikets nycklar, allt är ert. Eller hur står det i er översättning i första Korinthierbrevet 3, vers 2? Står det allt tillhör er eller allt är edert? Ni kan se hur det står där. Allt är ert. Alla rättigheter, alla gåvor som Kristus har förvärvat. Det betyder då, om vi skulle räkna upp några saker, att lekfolket har fri tillgång till Gud. Fri tillgång till nåden. Vi kan se vad det kan stå i Efeserbrevet, andra kapitlet. Efeserbrevet 2, vers 12, nej, vers 14 och vers 18. I vers 14 står det: han är vår fred. Han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss. Och i 18 versen: genom honom har vi det ena såväl som det andra i en och samma ande tillträde till Fadern. Vi behöver inte gå via någon människa, via någon mänsklig medlare. Vi har det tillträdet genom Kristus. Förlåten är riven i tu. Och vi har fri tillgång till nåden. Det säger Paulus i Romarbrevet 5, vers 2. Jesus Kristus, genom vilken vi också har fått tillträde till den nåd var i vi nu står. Vidare så har vi fått nycklamakten. Att prästen förvaltar nycklamakten, ja, det är ju genom kallelsen som han gör detta offentligt och lekmännens vägnar. Och när han är kallad av lekmännen att förvalta deras rättigheter, så är han samtidigt och därmed insatt av Gud själv, av Gud den helige ande, som herde och lärare i församlingen. Det ska vi få höra mer om sen. Ja, till nyckelmakten hör ju att predika, att lära, pröva läran, att döpa, utskifta sakramenten, att avlösa syndare, att binda obotfärdiga i deras synd, att kalla till predikoämbetet, kalla predikare och så vidare. De andliga prästerna är också fria. De står inte under tvång. Fria barn i Guds kungarike. Och de är fria i sina samveten. De är fria från syndens förbannelse, från dödens elände, från lagens tvång och förbannelse. Vi kan säga inför döden, jag menar inte att vi ska räkna med att Kristus kanske absolut säkert kommer åter innan vi dör, men vi kan säga inför döden: du död, var är din udd? Du helvete, var är din seger? Udden är bruten, döden är besegrad genom vår broder Kristus. Och vi är fria från allt, all slavdom under människor, människoherravälde. Vi har alltså fått så mycket. Och har vi många rättigheter, så har vi också många plikter. Det hör ihop, rättigheter och skyldigheter. Rättigheter och plikter, det kan inte skiljas åt. Ser vi på prästerna i Gamla testamentet, offerprästerna. Det var det frågan om här. Det andliga prästadömet är ju ett offerprästämbete, kan vi kalla det. Detta särskilda predikoämbete, det är ju ett herde- eller läroämbete. I Gamla testamentet skulle offerprästen eller leviten, ja, han skulle offra förstås, och han skulle bedja, och han skulle undervisa. Om vi ser på de tre sakerna och hur det tillämpas då på det allmänna prästadömet, så blir det så här i Nya förbundet. Offra, ja, det ska du och jag göra som kristna. Våra hjärtan. Vi ska ha botfärdiga hjärtan, förkrossade hjärtan. Vi ska ha munnens offer. Det är att lovprisa och att tacka Gud för allting. Och det vi inte kan tacka Gud för, det ska vi inte heller göra. Vi ska göra händernas offer. Då ser vi av Hebreerbrevet 13:16. Det betyder att göra gott och dela med sig. Vi ska göra kroppens offer. Om det läser vi i Romarbrevet 12, vers 1. Vi ska frambära våra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Dessa offer, det är inte soningsoffer, utan det är tackoffer. Det är en frukt av tro. Det är inte offer för att vi ska få tro eller för att vi ska få en blidkad Gud, utan det är tackoffer för att vi har en blidkad fader i himmelen. Tackoffer och lovoffer för allt det goda vi har fått. Trons frukter. Bönen hör också ihop med prästadömet. Och det är ju en härlig rättighet. Jesus säger ju att det går inte att komma till fadern annat än genom mig, genom sonen. Endast i Jesu namn. Och det betyder ju inte det vi kanske ibland tror, att rent magiskt, mekaniskt bara säga i Jesu namn, amen. Utan att komma i Jesu namn är ju i förlitande på Kristus. Genom Kristus, på grund av medlaren Kristus, under hänvisning till Kristus. Jag kan inte komma under hänvisning till mig själv. Men i Kristus är det frid, förlåtelse, försoning. Bara i Kristus står jag ju i nådens tillstånd. Till genom Kristus har jag rättfärdighet och liv. I Jesu namn beder vi. Vilken härlig rättighet. Men det är också en plikt att bedja för en kristen. Det tillhör din tjänst. När man har en tjänst så får man ju regel ett tjänstereglemente, inte sant? Där det är upptecknat vad ingår i tjänsten, vad ska jag göra? Och du har en tjänst genom att du är döpt till Kristus. Du är hans lärjunge, du är hans tjänare. Och du har den stora förmånen att få samtala med din arbetsgivare och med din fader. Men det tillhör också din plikt att tjäna, att bedja. Att bedja om hjälp, att anropa Herren. Att bedja för andra människor. Du ska vara en bedjare. Och det är en kristen. Därför att att vara en bedjare, det innebär ju att man behöver hjälp. Man klarar sig inte på egna ben. Man klarar sig inte ensam. Den som inte är en bedjare, han bär det vittnesbördet att han klarar sig själv utan Gud. Han har ingenting att tala med Gud om. Det räcker att tala med sig själv. För det tredje skulle ju prästen lära och predika. Och det har jag redan sagt att det står så i 1 Petri 2:9 om det konungsliga prästadömet, att det ska förkunna Herrens härliga gärningar. Du ska inte vara stum. I ord och handling ska du bära vittnesbörd om det sanna ljuset, Jesus Kristus. Och i Jesaja kapitel 40, vers 9. Där står det om det allmänna prästadömet, eller om lekfolket. Ja, du vet säkert vilket namn lekfolket har i gamla förbundet. Sion, eller Jerusalem. Sion, staden Sion, det är lekfolket. Det är det troende. Och vad står det om Sion i Jesaja 40, vers 9? Jo, du glädjens budbärarinna, eller predikerin, predikare, predikerska. Du glädjens budbärarinna. Gud, han har inte stiftat en stum kyrka. Ibland tänker kanske lekfolket det, och inte minst i lutherska församlingar där vi är väldigt noga med kallelsen till det särskilda predikoämbetet. Ingen skall i församlingen offentligt uppträda som lärare och förvalta sakramenten som icke är rätteligen kallad. Augsburgska bekännelsens 14:e artikel. som en rad lekmanna organisationer på något underligt sätt läser och ändå inte läser. Jag vet inte hur de gör inför den artikeln. Kanske någon kan svara som tidigare har tillhört Lars Luthers lekmansmission. Hur man läste artikel 14 på den tiden. Jag vet inte. Det finns säkert någon finurlig förklaring. Det brukar det finnas. Vi är alltså noga med detta. Men vi ska inte av detta dra den slutsatsen. Alltså ska lekfolket vara helt passiva. De ska ingenting göra. Nej, Sion, ni, hela församlingen, hela folket, är glädjens bud bära rinna. Det här har ju att göra med mission, vittnesbörd, evangelisation, men mycket mer. Ja, vadå? Hur ska ni bli predikare? Förutom det att ni ska stå för er tro, vittna om er tro, privat predika, lära och undervisa andra. Ja, bland annat genom att se till att det i församlingen finns herdar och lärare som å era vägnar förvaltar ord och sakrament. Det är en sak som många lekmannaorganisationer kanske har glömt bort. Att kalla och insätta herdar och lärare. Att se till att det finns också ett offentligt predikoämbete som å lekfolkets vägnar förvaltar offentligt ordet och sakramenten. Som är rätteligen kallade. Och för att kunna upprätta ett predikoämbete, kalla präster. Då är många lekmanna organisationer tänker, ja, men det får vi ju inte göra. Vi måste vi fråga ett konsistorium i någon huvudstad. Det har vi väl inte rätt till. Utan då får vi väl fråga påven eller biskoparna. Man har inte förstått sina rättigheter och sina skyldigheter. För att kunna göra det, ja, då måste man ju också ha några att kalla. Och hur ska ni då göra för att ha några att kalla? Jo, ni måste sörja för att unga män blir utbildade. Att det upprättas prästseminarier och skolor så att det blir män som går att kalla. Ty Bibeln säger hurdana de ska vara. De ska vara välgrundade i läran. De ska inte vara nyomvända. De ska kunna vederlägga försåtliga falska läror. Och de ska kunna bygga upp och sprida klart och tydligt den sanna läran. Då behövs det utbildning. Då behövs det läroanstalter, utbildning av predikare. Och det är just Sions uppgift att sköta det. Det är inte norska statens uppgift eller svenska staten. Det är församlingens ansvar och uppgift att se till att man får prästutbildning, lärarutbildning i Guds ord. Guds rike ska utbredas och det är genom evangelium, genom ditt personliga vittnesbörd, men genom att du tillsammans med dina medsyskon sörjer för att det utbildas goda lärare och präster. Och där förstår vi ju att en fallen statskyrka eller en sekulariserad statsmakt, hur ska de kunna undervisa våra barn i Guds ords rena lära och utbilda sådana präster som i alla stycken håller sig till Guds ord? Ja, vi har ju sett att det går inte. Utan det blir bibelkritik och det blir en förvanskad kristendom. Och de som då till slut är färdiga och har sin teologiekandidatexamen, de är nästan ännu sämre rustade att bli präster än vad de var innan de började läsa. Och det har lekfolk sett. Det har folk inom missionssambandet och lekmannamissionen och inre missionen sett. Och så har de dragit den slutsatsen. Vi kallar direkt från åken. Vi tar bonden från gären och gör honom till emissär, till predikare. Så att han inte är förvillad. Men så har man ju gengäld fått lärare som inte har blivit väl grundade i läran, som inte vet vad det står i Guds ord, som inte förkunnar allt Guds rådslut, som inte vet vad som menas med de lutherska bekännelseskrifterna. När utbildningen har varit dålig genom att den har varit skött av en dålig kyrka eller av staten, så har man dragit den felaktiga slutsatsen. Då har vi ingen utbildning alls. Det är utbildningen som sådan som vi ska akta oss för. Vi ska ha outbildade präster. Nej, vi ska ha väl utbildade, men de ska vara utbildade under Guds ord och i Guds ord. Ja, du som lekman ska ju också tänka på utbredningen av Guds rike genom mission. Sörja för missionen på olika sätt och själv missionera. Som lekman ska du också ständigt försöka förkovra dig i Guds ord, så att du allt bättre kan pröva läran och döma över läran. Till det ordet, pröva andarna, är ju riktat till just lekfolket, till det allmänna prästadömet, till varje troende. Pröva andarna och se om de är från Gud. Du ska flitigt bruka Guds ord till det du ska predika, liksom det som din pastor ska predika. Det är ju inte egna tankar och idéer, utan det är Guds ord. Alltså behöver du bruka Guds ord, leva av Guds ord, låta Guds ord rikligt bo ibland dig. Du bör se till att du har husandakter för dig själv och för din familj. Och har du familj, så har du ju en särskild kallelse såsom far och mor att vara präst och lärare i familjen. Det behövs ingen ny kallelse från församlingen för att du ska fungera som far och mor. Det har du kraft av ditt stånd som förälder. Att vara husföreståndare, husföreståndarinna, att lära dina barn, att öva dem i allt gott verk i Guds ord. Bönen och förbönen har jag redan nämnt. Jag kan då nämna till slut också en vandel som är värdig Guds evangelium. Det hör också till din prästerliga tjänst. Ty det är ett vittnesbörd hur du vandrar i enlighet med evangelium. Vi ska alltså då komma ihåg att, för att det är två skilda ting, detta med det andliga prästadömet som alla lekmän har, och det särskilda predikoämbetet. Inte alla innehar det särskilda predikoämbetet. Det är väl det som vissa lekmannamissioner eller organisationer har trott ibland, när man betonar nu med kraft vilka rättigheter lekmännen har, att de har nyckelmakten. Ja, har de tänkt, då behöver vi ju inget särskilt predikoämbete. Vi är ju präster allihop. Och då kan man låta vem som helst som man tycker har gåvan sätta igång och predika. Också offentligt, inte bara privat och enskilt. Men det är mot Guds ord, som jag nyss har sagt. När Augustana 14 säger detta att ingen skall förkunna predika offentligt och förvalta sakramenten som inte är rätteligen kallat, så är det bara en sammanfattning av vad som står i Guds ord. Paulus säger, ni är inte alla lärare, 1 Kor 12:29. Eller i Efeserbrevet 4:11, somliga har en insats som lärare. Inte alla ska uppträda som lärare. Och ni lärare ska veta att ni får en dess strängare dom. Ja, vi ser att till och med Barnabas och Saulus måste kallas och avskiljas från de andra till en speciell tjänst, enligt Apostlagärningarna 13:2. Det måste få en kallelse från församlingen. Och Paulus säger i Romarbrevet 10:15, hur ska predikare kunna komma om det inte blir sända? Ja, men kvinnorna då och barnen. Jag sa ju att alla är ju predikare, både barn och pojkar och flickor och män och kvinnor. Ja. Men för att offentligt i församlingen och det kristnas vägnar träda upp som herde och lärare, alltså inneha det särskilda predikoämbetet, så får man inte bryta heller mot det Guds ord som talar om kvinnans underordning enligt Guds skapelseordning, kvinnans underordning under männen. Sålunda kan inte kvinnor kallas som innehavare av det särskilda predikoämbetet. Det läser vi i 1 Kor 14:34 och 1 Timoteus 2:12. Kvinnan får icke träda upp offentligt och lära och råda. Hon kan inte inneha det särskilda predikoämbetet. Man börjar komma ihåg detta att andliga präster, andlig präst, ja, det blir man genom den nya födelsen. Pastor eller herde, alltså innehavare av det särskilda predikoämbetet, det blir man varken genom den första födelsen, den kroppsliga födelsen, eller genom den andliga födelsen, utan endast genom kallelsen. Ska jag ta det en gång till? Andlig präst blir man genom den nya födelsen. Man och kvinna, ung och gammal. Om det är en 80-årig hedning som blir född på nytt genom evangelium, så blir han en präst. Och är det en 90-årig gammal gumma som en hedning och blir född på nytt genom evangelium, då blir hon en präst. Man blir präst genom den nya födelsen. Men innehavare av predikoämbetet, det offentliga eller särskilda predikoämbetet, eller läroämbetet, eller herdeämbetet, vad ni vill kalla det, det blir man inte genom den naturliga födelsen, inte heller genom den andliga födelsen, utan endast genom kallelsen. Detta bör vi komma ihåg. Ja, vad ska vi nu lära oss av det som jag har sagt här om lekfolket? Jo, vi kan väl säga att många grupper inom väckelsen, de har sett en stor del av sanningen. De har sett en del av rättigheterna för Guds barn. Och de har till en del avsöndrat sig från den ogudaktiga församlingen. Och de vill inte lyssna till kyrkoherden eller vad det heter, menighetsprästen. Och de har samlats i vängrupper. Och de har, om de inte har haft någon lärare, så har de suttit och läst olika andaktsböcker för att hålla sig vid liv. Ja, det är ju gott och väl. Och ett bra steg på väg. Men de insåg tydligen inte till fullo vad de hade fått. Att de också hade rätten och därmed plikten att se till att fungera som ett lekfolk, som en församling. De lämnade i regel dopet bakom sig. Och i vissa fall också nattvarden bakom sig. Eller tog de med sig nattvarden men förvaltade det utan att ha något särskilt läroämbete eller herdeämbete. Så att de hade ingen präst som förvaltade ord och sakrament, deras rättigheter, åt dem till fullo. Och så blev det ett konstigt förhållande där de dels var separat med sin verksamhet, men samtidigt mer eller mindre hängde ihop med en församling och en kyrka som de till en del hade lämnat. Och vad hände då när de skulle uppfostra sina barn? Ja, de fick gå till den kyrka de inte kunde helt samarbeta med för att få det döpt. Och de kanske sände dit det för att det skulle bli konfirmerat till och med. För att detta med konfirmationen, det kanske man inte hade rätt att ta hand om själv. Men predika offentligt, det kunde man nog göra. Och man förstod inte att man måste ha en rätt kallelse. Man måste vara en församling som tillsammans är ett Sion som tar ansvar för både utbildning och mission och kallelse. och den som är kallad har ett själavårdsansvar för sina barn. Helt och fullt. Han kan inte skicka bort barnen ibland till en statskyrkokonfirmation och till en statskyrkopräst som man inte kunde bjuda in egentligen till bedehuset. Men han kunde kanske få dela ut nattvarden någon gång. Eller åtminstone konfirmera eller i varje fall döpa. Och så bröt man sönder lekfolket. Bröt sönder brödragemenskapen. Var tog egentligen skriftens ord vägen om det konungsliga prästerskapet? Det prästerskap som inte står under något tvång. Inte under något mänskligt tvång. Jo, i själva verket hamnar man under mänskligt tvång. Man hamnade i en babylonisk fångenskap. I ett beroende under ett prästerskap som man trodde fick sina rättigheter automatiskt via någon vigning. Och såg inte att det särskilda predikoämbetet och alla andra rättigheterna tillhör lekfolket. Tillhör det andliga prästadömet. Gud vare tack som genom sitt ord undervisar så att vi har sett vilka rikedomar som Gud har givit åt sitt folk, åt sina barn. Så att vi inte nöjer oss med att med svältkost och sitta ett litet hörn och tänka tyvärr har vi inte rätt till några präster. Utan vi får kalla och insätta präster och lärare. Vi får försöka bygga upp en egen utbildning där vi inte är beroende av universitetsteologins gift. Och bibelkritik. Där vi själv tillsätter våra lärare. Och själv vakar över läran. Och själv får gripa in. Och avsätta dem. Som framhärdar i bibelkritik. Och falsk kristendom. Detta med lekfolket, mina vänner. Det är en viktig sak. Lekfolket är Herrens Sion. En glädjens budbärarinna. Amen.